Välkomna till det 15:e avsnittet av Fartygspodden. Ett avsnitt där vi går all in inför ett möte med havets drottning.
Havets kanske vackraste kryssningsfartyg ska få ett besök av oss på Fartygspodden.
Fantastiskt. Men vi ska prata mer om det. Men först, vi har varit på visning ombord på MSC Preciosa. Och i det här avsnittet ska vi samla ihop våra intryck från det besöket.
Så har vi en härlig nyhet ifrån rederiet Red Funnel.
Och så blir det ett besök i maskin på Stena Germanica, där vi får höra mer om hur det är att köra båt med alkohol. Ja, med metanol då alltså.
Ja, okej. Okay. Jag trodde det var riktig alkohol här. Och så har vi då ett nytt rekord för Panamakanalen och Norwegian Cruise Lines.
Välkomna ombord! Vad kan det här vara för ståhej vi hörde, tror du?
Ja du, det här var ju lite svårt. Ingen aning.
Det låter... Nej, klurigt. Ja. Klurigt. Mm. Jo, Söder, det här är klassiskt som det bara förslår när det kommer till kryssningsfartyg. Okay. Om man tänker på allt som finns att göra ombord på ett kryssningsfartyg idag, så är det ju hästlängder mer än vad det fanns förr på de som åkte över Atlanten. Men det som nog egentligen alltid har funnits sedan kryssningsindustrins begynnelse, det är spelet shuffleboard. Mm-hmm. Och det är det vi hör här. Vi hör ett gäng som spelar shuffleboard ombord på Cunards Queen Elizabeth II under en resa över Atlanten.
Spännande.
Häftigt. Ja, ja, nej, men det är faktiskt kul. Det där det är ett sånt spel som har funnits jättelänge i olika varianter sedan 1600-talet, tror jag. Och har utväxlats, och sen så spreds det ganska så fort i olika varianter i USA på 1900-talet. Och till slut så hittar man då att det var perfekt att ha det ombord på däcksytorna på fartyg, passagerarfartygen. Och man utvecklar en liten egen variant där med de här stickorna, eller de här, vad ska man säga, shufflarna, eller vad man ska säga, som man då skickar iväg de här små puckarna med för att komma så nära vissa poäng som möjligt då. Skoj!
Ja, jag vet faktiskt inte hur man kör, men jag har ju sett det på film och bild och det ser ganska kul ut. Det är säkert jätteroligt om man väl vet hur man ska köra.
Vi har all anledning att återkomma till detta lite senare i detta avsnitt. Så häng kvar. Men först måste vi ta en annan klassiker som vi alltid kör i varje avsnitt. Och det är ju ris och ros.
Okej, är det dags nu igen?
Ja, det är dags. Nu är det dags. Ja. Denna gången tror jag inte vi har blivit sågade för något, eller?
Nej, inte vad jag vet. Vi kanske har fått en inofficiell sågning på grund av ett otroligt långt uppehåll.
Ja, det tror jag. Har vi. Precis, det är ju pinsamt. Ja. Det var ju april senast i vårt jubileumsavsnitt där, som vi nog la lite för mycket krut på. Sen har vi liksom gått in i väggen och liksom legat helt utmattade. Men först nu vaknat till liv. Nej, kanske inte riktigt. Nej. Men däremot en sak som vi har hört, som vi faktiskt tagit till oss, det är att våra avsnitt har haft en tendens att bli lite för långa. Och så är det ju, senaste har nog varit upp mot en 2 timmar, tror jag nästan. Och jag vet, när vi kom ihåg att vi gick över en timme, så tyckte man, det är lite långt. Och så har det bara blivit mer och mer och mer för varje avsnitt. Så nu ska vi försöka hålla oss till det där. Max en timme, det är liksom gränsen.
Kommer du ihåg vad vi sa?
Om det blir längre än så, vet du, Patrik, så kommer jag bara klippa. Då tar det bara slut.
Ja, kommer du ihåg vad vi sa i början? Om vi får ihop 45 minuter så är vi glada.
Precis, ja, precis, exakt. Det är sällan något problem.
Nej. Nej, men så är det.
Det är skoj. Så vi har fått in massa bilder och sådär också som vi lägger ut kontinuerligt på vår Facebook-sida. Vi är lite försega med att lägga ut många av dem. Vi har ju fått ett helt gäng sådär som vi sitter inne på som inte riktigt haft tid. Det beror ju på att man kanske vill skriva något lite längre till dem och inte bara kasta ut en bild hur som helst. Och då blir det ju att det tar lite längre tid och det är inte alltid man hinner det.
Ja, nej men precis. Det är viktigt att veta att allt som skickas och sånt uppskattas och det kommer upp förr eller senare, så att var inte rädd att skicka in. Vi tycker det är jättetrevligt, men ja, som Kristoffer säger här, ibland får man vänta in rätt tid också. Det är inte alltid så att det...
Vi har ju ett liv vid sidan av Fartygspodden också.
Ja, jo det har vi.
Det har vi faktiskt.
Ja.
Ska vi rulla igång på riktigt då?
Ja, men det gör vi. Nu rullar vi.
Ja, det gör vi.
Ja.
MSC Preciosa.
Ja.
Har vi varit och kikat på tidigare i maj.
Just det. Mycket trevligt.
Besök ombord i Stockholm där när hon kom för första gången faktiskt som hon kom till Stockholm. För hon skulle ju varit veckan före där var det, va? Och så blev det Nynäshamn istället.
Ja, det var väl nästan 2 veckor innan. Men ja, det...
Ja. Ja. Något sånt var det, något sånt var det. Men det var i alla fall första Stockholmsbesöket som vi var där på.
Precis.
Ja, det var lite fräckt. Ja, och det här är ju ett jättestort fartyg alltså.
Det är det verkligen. Det är ju då faktiskt hela 333 meter. Så jag tror faktiskt det är det längsta fartyget av alla kryssningsfartyg som har varit inne i Stockholm. Även längre än NCLs.
Ja, just det, precis.
Lite längre.
Ja, det är fräckt alltså, det är riktigt fräckt. De är ju, om man börjar snacka om hur de ser ut utvändigt så är det ju en fantastiskt fin fartygstyp, måste jag säga.
Ja.
Stilrena linjer, cool skorsten sådär. Ja. Och, det är väldigt klassiskt så liksom.
Som du säger, jag håller faktiskt med dig. Det är väldigt häftig design. Den är... Ser ganska häftigt ut och sen är väldigt fina former. Och det som är lite roligt med just MSC Preciosa är ju att hon är ju faktiskt sista fartyget i sin klass. Det är ju 4 fartyg i den klassen.
Ja, precis. Just det.
Som då är Fantasia-klassen.
Ja, just det. Precis, det stämmer. Ja, exakt.
Så det finns 3 till som är mer eller mindre identiska. Så det här fartyget är då byggt 2013 blev hon då färdig.
En annan liten sak som är lite kul här med MSC Preciosa som vi bara måste berätta, det är ju att det är ju en syster till de här andra 3 som ser likadana ut där, men beställaren var en helt annan från början egentligen.
Ja. En helt annan.
En son till en diktator dessutom.
Mm.
Ja, vi pratar om Hannibal Gaddafi, Muammar Gaddafis son. Som la en liten order genom Libyens statsägda bolag General National Maritime Transport Corporation 2010. Man ville helt enkelt bygga ett fartyg som var likadant som Fantasia och Splendida. Man tyckte väl att de var bra helt enkelt, så då ville de ha en sån också. Men så bröt ut lite krig. Och STX France som var byggare, de fick nog och tröttnade och ville sälja skrovet till någon annan, och då nappade ju såklart MSC, för de hade ju redan 3 likadana, så då blev det en fjärde.
Ja, precis. Ja, nej, vilken story.
Helt otroligt.
Ja, det är en ganska spännande bakhistoria. Även om den inte är så positiv så blev det ju ändå bra för MSC.
Ja, det var det ju faktiskt. Det var lite kul det som man läste, att han hade tänkt sig ett 120 ton stort hajakvarium ombord.
Ja, jag är inte förvånad.
Nej, inte jag heller. Men ja, det hade varit en annan variant på det här fartyget, får man ju säga, verkligen. Men istället så blev det Sofia Loren som fick döpa istället för någon annan.
Det tackar vi för ändå.
Kanske var skönt det. Ja, precis. Annars hade ju vi aldrig kommit ombord, det kan jag lova dig.
Nej, det hade vi verkligen inte gjort.
Precis. Nej, men som sagt, om vi ska gå till saken. Ja. Fartyget, om vi ska gå till insidan också då, som vi faktiskt fick äran att se.
Absolut.
Så är det ju ett fantastiskt stilrent fartyg.
Ja, det tycker jag.
Precis som många andra MSC:s flotta så har det. Det har en stil, det har en klass som man tycker om ganska snabbt alltså när man är ombord. I alla fall känner jag så.
Jo, jag håller med. Jag gillar nog nästan det mesta av de kryssningsfartyg man har varit ombord på, så är det någonting som jag gillar. Och jag tror, lite som jag sa i videon där, att det är...
Precis, vi får ju säga det. Vi har ju spelat in, vi gjorde det precis direkt efter vårt besök. Så spelade vi in en liten snabb video med några grejer som vi tyckte var bra. Mm. Och det blev väldigt på uppstuds. Men den som vill se det, så ligger den där i Facebookflödet.
Ja.
Så, men...
Ja, gå in...
Ja, fortsätt nu. Gå in fortsätt nu.
Nej, men jag tycker nog om just att det är de här... Trots att det är ett stort fartyg, att det är de här... Det blir ändå en mysig atmosfär. Att det känns intimt, trots det... stort. Och sen gillar jag bara designen. Jag tycker det är läckert med det här lite varmare färgerna, men och så blir ibland lite, trots att det är modernt och ganska ljust, och så ibland blir det lite mörkare men ändå luftigt liksom. Och sen egentligen kan man ju säga vad som helst, men det, jag gillar designen helt enkelt.
Ja, håller med. Men det som jag tänkte på just med som du sa, med, jag tycker att de har hittat en ganska fin mix mellan både luftigt och där man ser att det är mycket folk och lite mer intimt. Jag tänker på två saker. Jag tänker på huvudrestaurangerna, som inte är de här klassiska huvudrestaurangerna där alla sitter och brötar i en jättestor matsal i stort sett. Egentligen, om man ska hårdra det lite, så blir det ju lite så.
Ja, ja.
Det är huvudrestaurang, men det blir lite slamrigt sådär. Här är lite mindre huvudrestauranger. Man får en liten annan, inte lika pampigt kanske, men... mer intimt. Jag tror att själva matupplevelsen är ett strå vassare faktiskt när man slipper de där stora.
Jag håller nog med där.
Mm. Och sen men då ska jag bara knyta ihop min säck där, och då är det att vill man då ha den här stora och pampiga varianten där man ser mycket människor på samma gång, då är det ju teatern.
Mm.
För den är ju gigantisk. Vad var det? 1306 platser eller sånt där, om jag inte minns fel. Och det är ju jättestort, alltså. Det var jättestor, verkligen. Den kändes extremt rymlig, liksom.
Ja, jag tror var det inte närmare typ 1600.
Ja, det kanske var det. Ja. Det kanske var det. Ja, precis.
En av mina favoriter ombord var väl också, som jag vet inte om du tänkte på det, det var den här restaurangen The Golden Lobster.
Nej, vilken var det nu igen?
Ja, den ligger på däck 5 där i mitten av fartyget. Jag tycker det var riktigt fint inredd. Och sen gillar jag den här, nu ser jag en bild där, men det är en stor gyllene guldhummer. Jag får med att vi gick förbi den. Och så, sen har de ju också den här Ristorante Italia. Jag kommer inte ihåg var vi där inne faktiskt.
Ja, där var vi. Ja. Den tänkte jag på, och det var ganska kul faktiskt, för att där... Där är verkligen råitalienskt. Mm. Och det som jag tänkte var skoj är att man kan köpa råvarorna, alltså ombord. Pastan som just de använder det i köket och sånt där, den finns att köpa liksom så. Och även kokböckerna och sådär, som det gör på många andra ställen också. Men det, jag tyckte det var kul just att man kan köpa med sig pastan hem, liksom om man blir lite kär i Italien, så att kan man köpa med sig. Det var lite kul.
Ja, nej, men det är ju trevligt när man har liksom mer upplevelser så här, men man kan tillgodose. Sen tycker jag, förutom de här fantastiska interiören och inte minst Swarovski-trapporna i atriumet, så tycker jag ändå att det här fartyget, eller de här fartygsfönstren, har en otroligt vacker soldäcks-layout.
Just
och
det.
Skorsten. Sant. Och så. Jag sprang ju upp en liten snabbis där. De har ju faktiskt riktigt, riktigt trevlig park där bak för de mindre barnen också. Doremi Castle.
Mm-hmm.
Som ligger där i den här liksom skorstensböjan som du vet, som är inbyggd där liksom lite gömt utifrån. Riktigt häftigt. Jag var bara där uppe några sekunder, tyvärr så hann jag inte ta någon bild, men riktigt häftiga häftig design.
Ja, tufft ju, verkligen.
Sen har jag alltid undrat lite, jag tycker det är riktigt intressant att höjden på fartyget.
Mm.
Så nu vet jag det. 67,69 meter, så nästan 70 meter. Och det känner man när den glider förbi nästan. Det är ju gigantiska som ett hus. Och så är det 18 våningar, varav 14 för gästerna. Så att,
Jag kan bara relatera till Älvsborgsbron som har en segelfria höjd på 45. Så att det skulle ju inte gå så bra där helt enkelt.
Nej, det skulle vara lite jobbigt då.
En aning. Det jag tänkte på, tänkte på en sak. Och det som jag inte tycker är fullt lika bra med egentligen hela den här fartygsklassen, jag har faktiskt åkt med Splendid också, det är att man som passagerare inte har någon möjlighet att komma förut på något av däcken. Det går inte. Alltså, som normal passagerare, om du får säga så, du kan ju sitta i den här som vi också fick chansen att besöka nu här, yacht-launchen där.
Ja, den var fantastisk.
Ja, den var jättefin på alla sätt och vis. Underbart. Jättefint, ja, verkligen sådär. Men då får du ju slanta upp lite mer. Och jag kan känna, jag tycker det är lite synd att man inte kan komma fram någonstans. För många andra fartyg har ändå lite soldäck eller någonstans där man kan stå på något sätt. Men här var det dåligt med det. För allting som var förut, det tillhörde liksom den här upper class, som man får säga så. Alltså du måste betala till och bo i någon av de här svitklasserna och jag får en sån lite första klass vibe lite grann när det blir så tydligt på ett fartyg att en del förut kommer du inte åt bara för att du har inte betalt.
Det blir lite Titanic feeling.
Ja, och jag gillar inte det riktigt så. Nej. Alltså många andra fartyg har, för jag menar, jag köper det i dagens kryssningsindustri att det finns de som vill ha betala mer och få lite lyxigare och så. Men på många fartyg så är den sektionen undangömd lite. Den kanske är på ett halvt däck någonstans. Du störs inte av det för att det är någonstans, det är en dörr bara. Du liksom kommer inte in där. Ja, okej, synd. Men här blir det väldigt uppenbart när det liksom är hela fartygets för egentligen. Så du inte når.
Ja, jag tror det är ganska, vad ska man säga, det är ganska normalt tror jag att när man är passagerare på fartyg och kanske lite mer så här som vi, men även allmänt, att man vill väl kanske någonstans ha utsikt för förut, liksom för över, för att se, man vill ju se vart fartyget åker. Det är väl naturligt tror jag, och får man inte det riktigt som de här, då jag förstår vad du menar.
Sen har jag en annan rolig grej bara som jag måste nämna. MSC Preciosa har ju 18 däck.
Ja.
Det finns ju ett 18:e däck där man kan komma upp. Men däck 18 ligger direkt efter däck 16.
Jaha, ja just det, så var det.
Det finns inget däck nummer 17.
Nej.
Och inte heller några hyttnummer som börjar på 17.
Nej.
Nej. Det är nämligen så att alltså nummer 17 i Italien är vårt nummer 13.
Jaha,
alltså det är,
ja, just det,
otursnumret deluxe. Det har med det som kallas för numerologi att göra. Det är nämligen så att nummer 17 är summan av de latinska bokstäverna V-I-X-I. Vilket man då kan översätta till jag har levt. Vilket antyder att vara död helt enkelt. Och därför är det ett otursnummer i Italien. I hotell och i hus finns inte våning 17. Hotell har inte nummer 17 på rummen. Och till och med så att det italienska flygbolaget Alitalia, de har inte ens rad 17.
Nej, häftigt.
Det finns liksom inte. Ja, det är häftigt. Så det är Italien, det är liksom, det är helt, det är ganska kul. Ja. Så däck 17 finns inte på MSC:s båtar. Det var bara det som var en sån kul parallell till MSC.
Ja, men det är ju kul. Det är sånt här som är spännande när man går lite på djupet att få reda på det här.
Yeah. Exakt.
En liten annan kul grej. Nu när vi ändå kör här. I detta nu, vid klockan 20, ja det är natt nu här, så har vi faktiskt MSC Preciosa som ligger faktiskt sida med ett annat fartyg, faktiskt Crown Seaways. De här ligger nu mellan Sverige och Danmark där i sundet. Och så är det faktiskt Stena Danica på väg att snart möta MSC Preciosa här.
Kul, om snart utanför mig.
Ja, om de gasar på lite. 15,7 knop håller hon mot 19,24 som Preciosa.
Om jag åker ut nu då och tar min båt och åker ut. Det borde jag ju hinna då, va? Det, om jag kör lite. Ta med två dunkar med bensin.
Det borde räcka.
Ja.
Gör det.
Ja, det ska jag göra. Du, jag tänkte vi lämnar MSC och så går vi till Stena faktiskt.
Ja, absolut. Ja. Jag gjorde en liten input där med Stena Danica.
Snyggt, bra övergång. Ja. Nu var det inte Danica denna gången vi skulle prata om, utan Germanica som går till Tyskland, till Kiel där.
Systerfartyget, va?
Nej, inte till Danica, va? Där är du ute och cyklar.
Jag får gå och läsa på lite mer.
Det får du göra, Patrik, det får du göra. Germanica är väldigt speciell på det sättet att hon går på sprit.
Ja, det låter ju härligt. Tyckte det luktade lite konstigt sist vi var.
Exakt. Ja, ja. Nej, men så här, de har ju ett projekt där som egentligen initierades för snart 10 år sedan i Stena, som nu är verklighet på Stena Germanica sedan förra året, där man kan köra maskinerna på metanol.
Jaha, häftigt.
Ja, så just nu så körs alltid minst en maskin på metanol och ibland två. Det är lite olika sådär, beroende på sådär hur mycket metanol de har ombord och sådär. Och det här har jag varit och träffat maskinchefen Sandro Chesi ombord för ett litet reportage som jag skrev för tidningen ETC i Göteborg kring alternativa fartygsbränslen.
Ja, spännande.
Och då tänkte jag att vi skulle få höra lite om när han berättar om hur det funkar helt enkelt att köra på metanol.
Ja, kul.
Det har ju förstås varit en resa, det här. Men vi har ju sakteliga då kommit runt alla problem och sånt. Så nu kan man säga att maskinerna, de går jättebra på metanol.
Ja.
Det man kan säga då det är att det är ju lite andra driftförhållanden när du kör på det.
Ja,
inte det som stör, men det ger ju lite större spolningstryck. Det ger lite, liksom lite andra förutsättningar och så man får köra på en annan effektkurva och sånt.
Okay.
Men generellt maskinerna fungerar jättefint med det här. Kringutrustningen, där har vi fortfarande små problem. Det kan vara kanske med något material i något säte, det kan vara något gummi som inte riktigt tål. Men det är sån här grej som vi hela tiden går och jobbar undan här nu då.
Ja, ni blir ju pionjära lite grann här.
Ja, men det är det. Så att, och det är ju roligt också att vara med från början och utveckla det här. Det är helt fantastiskt. För vi ser ju också resultatet då när vi har haft miljöfirma då som har mätt upp avgaserna och det är otroligt rent.
Ja, det blir märken liksom.
Ja,
det
är jätterena avgaser.
Ja, coolt.
När man kör på just metanol.
Ja.
Nej, men det är det som är roligt,
ja,
att vi ser att det fungerar.
Ja.
Sen är det ju liksom, i nuläget då så är det ju en problematik kring metanol just för att alltså risken för metanolen är ju att de river regnskoga och odlar sockerbetor för att göra den här metanolen.
Ja.
Och då har du tappat effekten av, du ska ju helst göra det av biprodukter från skogsindustrin.
Just det,
eller
just
vad
det
nu är.
Att det blir,
för att det ska bli liksom
bio.
Ja, så det ska bli riktigt.
Ja.
Och då är det ju fantastiskt. Du kan göra det av sopor, du kan göra det av allt möjligt. Och
så att, just det.
Tyvärr idag görs ju mycket kanske utav petroleumprodukter.
Ja, just det.
Så gör man om det till metanol. Och det, liksom,
ja, det blir lite bakvänt egentligen.
Det blir lite bakvänt när man gör det då.
Ja.
Så att, men absolut att det här kan vara ett framtidsbränsle.
Ja,
men speciellt om oljan går upp i pris lite till så då finns det ju riktig bärighet.
Ja, då finns det ju ett annat incitament där verkligen att kunna.
För jag menar LNG är all ära. Det är ändå någonting som tas upp från marken.
Ja, det är ju det någonstans.
Och är ett fossilt bränsle.
Visst, precis. Exakt. Det är ju det som är kritiken mot det. Liksom,
att, så att även om avgaserna blir renare så är det ändå en resurs vi använder av jorden. Så nej, metanolen är ett intressant.
Ja, det är det verkligen.
Så vi får hoppas att det sprisar så småningom.
Ja,
De flesta motorverkar har idag en motorvariant som går att köra på metanol.
Som är förberedd för att kunna.
Vi har ju då Värtsle och vi har ju tittat också på Mombi och V, bara för man är intresserad. Tittar man på det. De bygger upp det på lite olika sätt, men det finns då system med ett antal motorverkar som har. Problemet kanske många gånger är att det är att få tag i metanol.
Ja, det är där snarare.
De mängderna man vill ha då och logistiken kring det. Alltså vi tar tankbil. Tankbilar, det är ju rätt så omständigt och krångligt. För jag menar, energiinnehållet i metanol är nästan hälften av vad det är av brännolja. Så vi behöver mycket mer.
Ja, det är den parametern också, ja just det.
Så att, alltså skulle vi köra fullt på metanolen här så kanske vi förbrukar 60 kubikmeter per resa.
Ja, okej. Ja, just det. Och då blir det typ det dubbla mot oljan liksom.
Och då blir det ju väldigt många lastbilar vi ska ha.
Vad sa du nu? En lastbil kunde komma med
50
ja just det.
Och det blir ju liksom, alltså om du tänker det är ju några resor
per vecka. Får du fylla på varje dag nästan.
Ja, alltså nu tar vi ju många bilar per dag då. Nu tar vi kanske 3 lastbilar med släp per dag.
Ja.
Men det blir väldigt omständigt. Alltså när du bunkrar ett bränsle idag på sig tankbåten, så kommer man med sådana jättestor.
Ja, ja, visst. Precis.
Kopplar man på så, just det. Så trycker man ner det.
Det är den logistiken som behöver egentligen utvecklas i den hamnen också då.
Ja,
just det.
Och det krävs ju att fler använder det, att det blir mer liksom gångbart. Det är så med allting då. Och sen så har vi en stor tank.
En stor tank, ja.
Bottentank. Den är byggd i en annan tank.
Aha, okej. Okay. Ja.
För metanol är ju väldigt blandbar med vatten.
Ja,
ur ett säkerhetsperspektiv så är det ju jättekäckt att spruta med vatten om det skulle hända någonting. Och då är det en tank med vatten.
Aha, okay.
Runt med den här metanoltanken.
Ah, ja.
Så den ligger i en vattentank kan man säga.
Okay,
och sen ligger metanol i den och sen är det i nätgas.
Aha.
Så det är inget syre i den här tanken.
Nej, precis. Då fattar jag. Just det.
Så håller vi säkerheten till
detta. Just det.
För det är ju väldigt brandfarligt.
Ja.
Och det är problemet med metanol är att när det brinner så ser du inte lågorna.
Samtliga allihopa.
Med ett osynliga.
Ja, de är igång.
Ja, just det.
Får du lite vatten i det, då blir det lite färre.
Nej.
Men så länge det är helt rent så ser
man inte det.
Så vi har, just, liksom, vi har ju då både rök och flängdetektor som ser värmen.
Ah,
okej.
Okay,
för du ser inte det med blått.
Nej, då får det signaler.
Lurigt,
ja. Gud vad lurigt.
Och sen är det ju då, vi kör ju då från den här bottentanken upp till pumprum. Som ligger längre förut.
Ja.
Och det pumprummet, det har vi luftsluss. Det är syremätare och allting sånt. Och vi går inte in till exempel med en vanlig telefon. Utan det är liksom gas som så här, skyddat för statisk elektricitet och sånt.
Allt sånt då, ja, just det.
Så jag har rätt mycket säkerhet kring det pumprummet.
Ja, då är jag med. Precis. Spännande.
Ja. Och sen så kör vi pumpan upp trycket där.
Ja.
Väldigt högt tryck är det som vi har. Och sen går det dubbelmantlade rör då. Hela vägen till maskinen. Och sen så är det då kommunalsystem med elektronisk styrning.
Aha.
Och så sprutas det då in i cylindern.
Okej, precis.
Så det är ungefär i enkla ordalag.
Ja, hur det ser ut, precis. Exakt.
Och sen har maskinerna då även dieselsystem till varje cylinder.
Aha, ja.
Så som till exempel när vi kör iväg härifrån, då kör vi iväg på diesel.
Ja.
Vi måste ha lite varv på maskinen.
Just,
aha. Och sen så trycker vi på en dataknapp här, va? Och sen så sätts det pumpar igång och ventiler öppnar och så övervakar vi. Så allting faller på plats, då öppnar den till maskin.
Ja.
Och så går vi över på metanol under drift och vi märker inte.
Nej, det är blir inget annat ljud eller ingen annan vibration eller något sånt. Men ni kör alltid bara en åt gången eller kör ni flera maskiner?
Vi har ju fyra huvudmaskiner.
Ja.
Och oftast, vi klarar oss med två eller tre huvudmaskiner på resan. Det är sällan vi behöver alla fyra för att köra.
Nej, det är sant.
Köra,
och
som det är nu då så försöker vi köra minst en maskin på metanol.
Ja, okej. Ja, precis.
Det är ju fint när vi kan köra på en sån fin resa med två maskiner så båda på metanol. Och liksom,
ja,
visst. Liksom,
lite nöjd efter sånt pass.
Ja, då är man liksom lite nöjd
då. Ja, det förstår jag verkligen. Vad roligt.
Så det är det. Ja. Alla tycker att det är skoj och liksom bara jobba med såna här grejer.
Ja, det kan jag tro. Verkligen. Ja, det där var väl spännande att få en liten inblick i maskin på Stena Germanica.
Det är det alltid. Det är alltid kul att veta. Få en liten insight till hur det funkar.
Exakt. Man kan ju verkligen göra en rolig parallell här nu då, om man ska vara lite elak. Att nu går ju då Stena på metanol, som ju är en form av alkohol. Ja, då är ju Stena tillbaks igen i det här 70-talsepitetet Stena Fyllica.
Jaha. Ja, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Vad är det?
Har du inte det? Det gick i folkmun här i Göteborg på den tiden på 70-talet.
Ja.
När folk åkte med Stena för att helt enkelt supa det som är Finlandsfärgerna idag på din sida av Sverige. Man drack jättemycket och köpte billig sprit och sådär. Det var liksom den enda behållningen egentligen. Nu är det ju inte riktigt så längre. Även om de säljer mycket alkohol, till exempel på Fredrikshamnslinjen, så är det inte... Med border shopper och sådär så är det inte... Nu är det mycket mer transport som är frakt och sådär. Och transport av människor som är deras affärsidé.
Ja, precis.
Du hade en nyhet om Red Funnel, va?
Ja, precis. Det här gillar vi ju alltid, tycker jag. Ja, Red Funnel är ju då den här rederiet som bland annat går från Southampton. Som både har hastighetsfärger och lite långsammare färger. Mm. Nu är det nämligen så här att det här är ju i och för sig en nyhet som är, ja, inte helt ny då, men om någon har missat det. Nu har då Red Funnel på internationella kvinnodagen, det vill säga 8 mars i år, utsåg man då i Southampton den första kvinnliga kaptenen för rederiet. Aha, och det är då Alice Duncan som har fått äran att bli den första kvinnliga kaptenen för rederiet.
På tiden, kan man
tycka. Alltså jag säger som alltid, det är alltid roligt när en kvinna får den befattningen.
Det är fantastiskt, det är ju jätte...
Det är ändå en mansdominerad bransch, så att jag menar, självklart tycker vi det är kul. Men som liten drömde hon om att först bli veterinär. Mm-hmm. Men hennes intresse ändrades så småningom när hon blev lite äldre. Bland annat när hon lärde sig segla med sin farfar. Aha, och sen har hon tydligen två föräldrar som jobbat inom både kungliga flottan och handelsflottan. Så att, de har väl också inspirerat henne. Så att, men det är roligt. Så att, hon själv säger att det här är en dröm som har gått i uppfyllelse. Och att hårt jobb har betalat sig. Och att hon tycker liksom att... Ja, fler kvinnor borde liksom komma och diska i disken. Det där kan vi inte ha. Men jag tar om det. Ja, men Alice själv är ju väldigt stolt och säger då att hårt arbete har ju då lönat sig. Och att hon självklart ser att fler kvinnor får officerbefattning i framtiden.
Ja, just det.
Och även bolaget själv då har man gått ut och sagt att man är väldigt stolt över det här. Och menar på att de redan har ett antal kvinnor i lite högre befattning då, bland annat i första styrman och sånt, men att Alice då var den första som blev kapten. Så det är jättekul. Grattis.
Ja, roligt att det händer.
Till Alice Duncan. Vi kanske syns.
Jättekul. Ja, det vet man aldrig. Precis, exakt. Vi återkommer till det.
Ja.
Jag tänkte vi skulle lyfta en Tysklandsfärja till.
Ja.
Ja, Peter Pan, TT Line.
Ja.
Ja, det har ju, hon har inte varit i trafik sedan slutet på december på sin linje där mellan Trelleborg och Travemünde.
Nej.
Nej, hon skulle förlängas med 30 meter.
Just det.
I Bremerhaven.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg när man sa att hon skulle levereras. Jag tror det var februari eller... Nej, kanske inte riktigt februari, men mars i alla fall eller något sånt där. Våren där. Men hon är fortfarande inte på plats.
Aj, aj, aj.
Nej, ligger kvar i Bremerhaven fortfarande. Och nu är sommaren här runt hörnet.
Jaha, vad har hänt nu då?
Ja, det är där det finns det långa, långa trådar. Det finns ju, precis som vi har landgången här i Sverige för sjöfartsintresserade, så finns det ett forum i Tyskland som heter Forum Schiff. Mm. Och går man in och tittar på den sidan eller den tråden som handlar om Peter Pan, så är det just nu uppe i 55 sidor.
Oj, oj, oj.
Så att där finns det mycket att läsa för den som vill ha diverse teorier och allt möjligt om det här. Rederiet är ju väldigt sparsmakare med att lämna ut officiella uttalanden om det här, men på något sätt så ska det ha varit någon form av teknisk elektronisk problematik som har gjort att det har blivit lite svårare det här än vad man har tänkt sig. Och i Tyskland då, på det här forumet bland annat, så går det en lång debatt där om varför man inte lyckas göra saker och ting rätt i Tyskland när andra kan det och du vet sånt där.
Ja,
ja, ja, ja. Men hur som helst, hon är inte färdig. Men det är det som man såg nu, bara nu i dagarna, att hon har pluppat upp på AIS-en igen.
Aha.
Och enligt uppgifter ska det också ligga en liten bunkerbåt bredvid henne. Och dessutom så har TT-Line gått ut och sagt nu att nu väntar man att det är trafikstart i mitten av juni. Mm. Så att nu är det inte långt kvar innan Peter Pan faktiskt är färdig med sin förlängning där.
Ja, kul!
30 meter längre. Ja, riktigt kul. Det blir skoj och se henne när hon kommer i trafik där.
Mm.
Häftigt, häftigt.
Håller tummarna.
Ja, det är nästan som har glömt av den
Ja, så är det.
Det har varit så himla länge. Undrar lite grann hur de har klarat av trafiken där. De hade ju en extra färja där i början av bygget där, en DFDS-färja. Mm. Men sen har det liksom inte varit något. Så att, det är nog en och annan som har varit lite svettig där på kontoret, tror jag, om det här skulle lösa sig före högsäsongen eller inte. Men det ser ju ut att göra i alla fall.
Ja, nej, men det ser ut som det.
Mm. Vi ska fortsätta på varvspåret, tänkte vi, va? Här, va? Det handlar om Meyer Turku i Åbo. Ja,
precis. Mm. Jo, men det går ju riktigt bra här. Det blomstrar och har sig.
Gör det det? Alltså?
Ja, det måste man nog ändå säga. Ja, det här var ju lite på tapeten att läggas ner för inte så där jättemånga år sedan.
Ja, det minns jag. Precis, exakt. Innan de fick Mindshift-beställningarna.
Ja, precis. Nej, men nu är det så att man har en orderbok som sträcker sig ända till 2024. Så att, det är många år dit. Och det man gör nu här är att man investerar 2 miljoner euro på infrastruktur, ny teknologi, och man utökar bland annat designteamet och sånt. Jaha, och då man bygger också om och förnyar delar på varvet. Bland annat nu i sommar så har man då installerat, och ja, kanske under längre tid, men den kommer igång i alla fall, 120 meters kran som sträcker sig över byggdockan då. Jag tror det är den här som går tvärs över, du vet, som ska kunna lyfta block.
Just det.
Och den kommer man då bland annat använda vid TUI Cruises Mindshift 2 som byggs. Och ska vara klar 2019. Men också för Costa Smeraldas nya fartyg. Men det som är så bra med den här nya kranen är att den då klarar av block upp till 1200 ton.
Aha, och
det är tydligen dubbla vikten mot den gamla kranen.
Oj, så mycket.
Så man har ju ändå, man gör ändå stora investeringar för framtiden här, och för att kunna bygga större och liksom, ja, mer effektivt.
Ja, det där är en saga nästan, alltså, om det där varvet, måste jag säga. Det är verkligen så där. Man trodde ju att det där, nu dör verkligen Åbo, nu dör all bygga av kryssningsfartyg i norr om Tyskland. Liksom. Men nej, det är fortfarande...
Nej, men vad jag förstår, och det här kan man ju säkert, ja, säkert många lyssnare och många mer insatta, det finns väl hur mycket politiskt som helst och affärsmässigt runt där, men sen de bytte då ägare eller blev uppköpta, så har det väl vänt lite grann. Sen kan man ju diskutera det ena och det andra. Jag kan inte hela storyn. Men nu vill man i alla fall expandera, och förutom att man expanderar i bygg, alltså att kunna ta och bygga större saker och mer effektivt, så ska man utöka personal då, om jag förstår det, från 1900 till 4000.
Oj, mycket. Oj, det är ju jättestor ökning.
Men det som man har lite problem med, det är ju otroligt många människor som bygger olika, du vet, delar på ett fartyg som är ju duktiga. Det är ju det att det är ett finskspråkigt varv, och var hittar man då nästan 2000 finskspråkiga varvsarbetare? Det är, för man tar ju oftast in byggare och arbetare från hela världen. Och tyvärr är ju Finland ett språk som inte är sådär jättekänt och spritt runt om i världen, så att det är lite, man har lite så här knivigt med det, men man får väl hoppas att de löser det, men det går bra i alla fall för dem.
Ja, härligt.
Många spännande byggen.
Precis. Känns som att det borde gå att få lösa det problemet, med tanke på hur det omvända problemet har varit en gång i tiden för inte alls länge sedan. Så är det här ett lyxproblem egentligen.
Ja, nej, men det är kul. Det är ett varv som ligger nära oss, och det går bra.
Ja, nu har vi kommit fram. Vi kan inte hålla på det längre. Vi har en stor sak att berätta.
Vi ska lägga ner podden.
Nej, så drastiska ska vi inte vara. Det är väl tvärtom egentligen, som man kunde säga.
Ja, jo.
Eller kanske inte riktigt. Kanske inte har så mycket med podden att göra egentligen. Det är mer en väldigt rolig grej som vi kommer att
dela med oss på podden.
Berätta om mycket och visa väldigt mycket av på podden. Precis.
Absolut.
Exakt. Vi ska ut och åka, du och jag. Och det här är ju faktiskt en liten speciell trip vi ska göra.
Ja.
Inte bara för att det är en väldigt speciellt fartyg som vi ska åka med, utan det är ju faktiskt också av lite speciella skäl som egentligen är själva grunden till att vi åker överhuvudtaget.
Ja, precis. Det kan man säga. Vi har i alla fall snackat om det flera gånger.
Ja, precis. Vi har ju känt varandra i 10 år nu.
Ja, precis.
Nu i sommar.
Ja, i 10 år sedan. Fasen, det har gått fort där.
Ja, det är helt otroligt alltså. Ja. Helt otroligt. 10 år. Ja.
Och vi har ju snackat om att, utan att spoila något nu, är att när 10 år gått, då ska vi göra någon sån här kul grej. Då ska vi, går det, så skulle det vara jätteroligt att åka med, ja, det är flera fartyg, men det här fartyget har väl varit lite av en dröm på listan.
Ja, faktiskt. Mm. Verkligen varit en dröm. Alltid varit en dröm. Det måste jag säga. Vi har varit på visning,
det har vi
år,
faktiskt
men
varit.
Aldrig åkt med.
Nej.
Så att nu blir det verkligen på riktigt på alla sätt och vis. Rutten vi åker, om vi börjar i den ändan då, det är från Hamburg till Southampton. Nu 1 juni, så att lyssnar man på podden senare än så har vi redan rest.
Precis.
Men för ni som hörde före 1 juni, eller kanske rent av 1 till, vad blir det, helgen där, 1 till 3 juni, då är vi ute och åker mellan Hamburg och Southampton på detta fartyg.
Precis.
Som alltså är...
Ja, det här är spännande. Jag vet knappt själv vad jag är.
Tänk om du inte hade vetat det. Vad roligt.
Ja, det hade varit jätteroligt. Nej, men det är ett lastfartyg faktiskt. Som
ja, precis. Ja. Nej, men... det tråkiga är också i det här läget, måste bara tillägga en sak, att en sån grej hade varit fantastiskt skoj att kunna överraska någon med. Men det hade liksom inte gått, för att det faller på sin egen orimlighet, för att vi måste ju på något sätt sammanstråla i en stad som det här fallet är Hamburg. Ja. Ja, men då är det bara att gå in i någon förbannad anlöpslista och kolla vilka båtar som kommer, och så har man 2-3 stycken att välja.
Ja, nej, men så är det ju. Det är ju svårt.
Ja, så är det. Ja, hur som helst. Okej, okej. Ska du säga det då? Det här, vi ska åka med...
Queen Mary 2!
Ja! Fasen vad skoj det ska bli. En dröm. Riktigt klassisk kryssning.
Verkligen.
Med en sjödag då ombord också. Det ska bli jätteskoj alltså. Det här är ju, det är ju en dröm som sagt. Det är ett fantastiskt vackert fartyg. Det är, ja, kryssningars kryssning egentligen.
Ja, och det är säkert någon eller några av er som kanske har åkt med detta fartyg. Och det är ju även... Alltså det som jag tycker är väldigt spännande med Queen Mary 2, det är ju, för det första så är ju Cunard ett väldigt fint, gammalt, anrikt, historiskt bolag. Det finns ju flera, men de har ju en speciell sån där känsla. Och inte minst Queen Mary 1 som är ett legendariskt fartyg också. Sen är det ju då den här klassiska engelska, kanske delvis lite stela, men ändå, du vet, så här smakfulla inredning, eller själva hela, vad ska man säga?
Ja, exakt. Det är så kul att få uppleva hela den grejen. Nu är det inte sådär någon galadinner och sådär på sån här kortkryssning vi ska göra, men själva grejen, själva känslan att få vara ombord på, det här ska bli så coolt. Det är liksom den enda egentligen nuvarande existerande fartyget som kan kallas för en oceangångare eller oceangående fartyg.
Ja, det är ju den enda, byggt det är enda riktiga Atlantenkryssaren i världen.
Exakt,
som är specifikt byggt
som
för det.
Går. Ja, den har precis bara nu innan vi åker så kommer den från New York, och så har den gjort en sån kortkryssning precis som vi ska åka på nu, och sen så går vi ombord liksom. Så det var inte många dagar sedan den var i New York. Nej. Så bara den tanken är otroligt häftig.
Nej, jag håller med. Det är många saker som är intressanta och spännande. Och man, ja, det kommer ju bli, som sagt, en visning är alltid rolig. Men det är lite tidspress. Man hinner liksom inte riktigt uppleva fartyget på det sättet. Nu har vi nästan, 2 dygn ombord som man... Om man får dessutom åka med den, det blir en helt annan känsla. Så att, utan att lova för mycket eller för lite, så det blir nog väldigt mycket bilder och säkert ett och annat... videomaterial kan ni nog förvänta
er. Ja, kanske en och annan livesändning också. Man vet faktiskt aldrig.
Det där får man, då litar jag på dig. Du kan det där.
Ja, vi får hålla koll på vår Facebook-sida och på vårt Instagram-konto. Och ni som hör detta nu, att tuna in, så kanske det kommer lite grejer där från Queen Mary 2. Ni som är intresserade kommer det här vara en skatt såklart. För det är fartygernas fartyg. Det är det verkligen. Det är klass.
Det är ju lite to-do list liksom, att...
Ja, det är det, på bucketlisten precis. Allra helst skulle man egentligen, i alla fall jag skulle helst vilja åka över till New York och gjort den här klassiska resan så, men det är med tid och som barnförälder och sådär, så är det ju liksom inte riktigt möjligt alltid, men då får man vara bra nöjd med en resa från Hamburg till Southampton. Det blir helt
det, precis, man kan ju inte få allt.
Nej, det här är, alltså det ska bli så fruktansvärt skoj att få åka med ett för mig helt nytt rederi också, Cunard. Jag har aldrig liksom... Jag har besökt alla deras nuvarande båtar, men inte åkt med dem, så det ska bli jätteskoj.
Jag instämmer, och den här Atlantenkryssningen, det är ju också en sån där dröm man har, att någon gång kryssa över just till New York.
Precis.
Så att,
men det är så kul också, för varje gång man har varit ombord så har man liksom fått en sån känsla av att man är på ett flytande sjöfartsmuseum, för det finns så mycket liksom historia med modeller, och det finns liksom så mycket berättelser och stories överallt omkring att läsa och liksom Så att, ja, bara där kan man ju fördriva hur mycket tid som helst.
Man märker ju lite det jag sa i början där, att Kronor, de är ju väldigt stolta över sitt, sin historia och det här gamla,
ja,
sjöfarten i England.
Ja, ja, visst.
Så att,
jag ser ju på det.
Så att, nej, jag kan, det är det som är så roligt att när man bygger fartyg idag, många kryssningsfartyg, att jag gillar ju mycket olika, men det här är ju verkligen... Trots att det är nutid och det är modernt på många sätt, så är det ändå lite som att kliva tillbaka i tiden. Det är lite Titanic fast ändå inte.
Ja, det är det. Precis, det är den fascinationen.
Ja, och det tycker jag är en häftig grej. Så att, ja, jag håller med dig. Det går att egentligen snacka i evigheten om
förväntningarna. Ja, det är jag jättetaggad på. Jag hoppas att vi kan få se någonting i det här planetariumet. Mm. Som de har. Det tycker jag låter skitfräckt, ja. För det finns ju inte något liknande. Nej. På något annat fartyg.
Nej, det pratade vi om förra gången.
Ja, precis, exakt. Så vi får se om de har något spännande där man kan gå och sitta och lyssna på någon föreläsning eller vad de nu har. Det blir jättekul.
Ja, nej. Ni får helt enkelt hålla ögonen och öronen öppna. Det kommer mer.
Ja, vi kommer ha mycket att berätta om detta. Och maten är ju också väldigt, väldigt kul att få testa liksom, och se hur... Det här är ju en hög standard liksom sådär, så att...
Verkligen.
Mycket taggad.
Ja, det är jag med.
Ja. Så... Glöm inte passet nu, Patrik.
Nej. För framförallt inte tappa bort det.
Nej, precis. Exakt. Har du något mer att tillägga i detta avsnitt, eller klarar vi oss nu under timmen? Gör vi nog, va?
Jag skulle bara vilja lägga till en liten snabb sak. Vi har ett nytt rekord. Fast inte för podden, utan det är för Panama-kanalen.
Ett nytt rekord för
Panama. Vi kan ta det lite snabbt här. Det är ju då nämligen så att ganska nyligen så passerade då Norwegian Cruise Lines nyaste superfartyg i Norwegian, alltså Breakaway Plus-klassen då. Norwegian Bliss, deras nyaste fartyg.
Just
som var på väg över Atlanten från Tyskland till Seattle, där hon då ska börja sin första säsong upp till Alaska.
Tufft, ja. Alltså.
Och hon, här är Maj då, passerade då en sån här väldigt, väldigt känd ställe, Panamakanalen. Och det här är ju historiskt, så att vi har ju haft nu i otroligt många år fartyg som har varit upp till Panama-klassen där. Att, det vill säga, de är 32 meter och alla fartyg som är över 32 meter i bredd kommer tyvärr inte igenom Panamakanalen.
Ja, precis.
Men nu är det så att man under flera år har ju då gjort ett stort projekt. Man har breddat, man har gjort kanaler, nya kanaler, breddat slussarna. Så nu är den nya maxbredden 49 meter.
Det är en stor skillnad.
Det är en väldigt stor skillnad. Och det innebär ju då att plötsligt så kommer ju otroligt många fler kryssningsfartyg och även frakt kunna gå igenom här. Istället för att spendera, jag vet inte hur många extra dagar det är, men det är bra många extra dagar och mycket soppa för att ta sig runt Sydamerika. Men det som är lite kul är att Norwegian Bliss är det första och största kryssningsfartyget som har då passerat genom nya då Panama-kanalen.
Coolt.
Och
häftigt.
Fartyget är 42 meter, så det är ju då 7 meter till godo där. Och
häftigt.
Redan nu, den här säsongen, så är det faktiskt hela 20 stycken kryssningsfartyg som tidigare inte har haft möjlighet att passera som kan komma igenom. Och bland annat, om vi ska hoppa tillbaka i programmet, om vi tar MSC Cruises, den här klassen vi pratade om, Splendida, de fartygen har ju också varit för stora i bredd. Men nu har ju de också, om det nu händer någon gång i framtiden, möjlighet att gå igenom där.
Tufft.
Så att de har ju verkligen öppnat upp en helt ny möjlighet för många kryssningsrederier. Och sammanlagt räknar man med 248 fartyg av alla dess slag under året. Aha. Men 20 kryssningsfartyg som inte kunde gå igenom förut.
Ja, häftigt. Så, ja, det där har varit en dröm att få åka igenom där faktiskt.
Så man kan säga att det var ett rekord både för MSC som då blev först och störst med att åka, eller MSC förlåt, NCL att åka igenom. Ja. Och sen även för Panama-kanalen då som tog emot detta fartyg.
Ja, coolt.
Ja, ja, det är häftigt. Grej.
Roligt. Riktigt kul. Ja, vi tackar väl för att ni har lyssnat här och stått ut med oss en timme här i denna dag.
Ja.
Om det nu är dag, eller om det nu är natt, eller kväll, eller morgon när ni nu lyssnar.
Precis, och vi hoppas ju självklart att inte det tar lika lång tid som sist.
Nej, precis. Nu kommer vi ju ha massor att berätta nästa gång. Så det blir tufft att hålla sig till en timme nästa gång.
Jag tror att, ja, det blir det nog. Fast man får kanske, ja, vi får se hur det blir. Men då kanske det blir ett helt avsnitt om det, om inte annat.
Vi får prata lite snabbare då, så att vi liksom får in mer på en timme. Det går att göra.
Ja.
Speed upp våra röster lite.
Så kan man göra. Ja.
Ja, men ha det så bra alla kära lyssnare och njut nu av den underbara våren.
Ja, det har ju varit fantastisk vår och sommaren här snart. Så att, fast det känns som att det är sommar redan.
Ja.
Och njut av fartygen.
Ja, det ska ni verkligen göra.
Precis. Ja,
ha det bra.
Ja, men detsamma. Ha det bra, hörni.
Hej då! Hej. Facebook, sök på Fartygspodden. Samma sak på Instagram.